Ja, det där man kan beskriva mig på olika sätt. Så tänker jag att om man möter människor som är blinda så känner de ju efter i ansiktet. Det känner man när man. Då tänkte jag skulle försöka återge hur det känns egentligen. Jag har ganska höga kindknotor. Och sen har jag skrattgropar. Och så har jag rätt så hög panna. Och ett relativt, jag har mycket hår men tunna hårstrån. Och jag har lite halvkort eller halvlångt, vilket man vill, hår. Och så lite sned näsa, ganska rak näsa men den är lite sned. Små öron. Ja, och så har jag ganska lång hals. Och så är jag ganska lång överhuvudtaget. Och så har jag en tand, framtand, som sitter lite snett. Och när jag ler så har jag ett stort leende.
Ja, vi sitter här i Malmö på Föreningsgatan i din mans lägenhet. Bor ni här eller hur funkar det egentligen?
Nej, han har varit här på flera uppdrag i Malmö, så då har han fått hyra en lägenhet här. Så vi ska snart göra oss av med den här. Och så har vi en liten övernattningslägenhet i Tönningtorsa.
Så du ska inte flytta hit då?
Nej, jag ska inte flytta hit, men jag trivs väldigt bra i Malmö. Jag tycker att jag har varit mycket i Malmö tidigare också. Men jag tycker att det har blivit en levande stad. Tycker jag på ett annat sätt idag än vad det var tidigare. Nej, inte, nej, nej, nej. Nej.
Nej, men det är något i dörren här.
Nej, det är ingen som kommer hit. Du, gå och lägg dig. Gå och lägg dig.
Hunden här förresten, är det din hund?
Nej, det är min dotters hund. Hon hade så mycket att göra så att jag beslöt mig för att jag skulle ta hand om hunden ett tag. Hon är lätt att ha med sig. Så hon är med mig på kvällen när jag spelar i föreställningen som jag gör just nu. Så ligger hon i logen. Och så hör hon när finalnumret går. Då reser hon på sig. Då vet hon att nu är det slut.
Det är en jättefin Rhodesian
Ja.
Ridgeback. En tik som ligger här snällt bredvid oss på golvet här i köket. Jag läste någonstans att du hade Pippi Långstrump som idol när du var liten. Hur märktes det?
Mer att jag beundrade Pippi som en redan tidigt, som en självständig konventionbrytande tjej som vågade. Hon var modig, hon var självständig och samtidigt var hon ju klok. Men jag hittade henne hos min faster som bodde på Åland. Åland som var vårt sommarnäste. Min pappa kom från Åland, mamma kom från Finland. Och min faster var en fantastisk person för det första, med mycket humor och många insikter. Och hon var småskollärare, så hon hade ju också massor med böcker, inte bara barnböcker, men även vuxenböcker. Man kunde gå upp på vinden och det bara låg staplar med böcker. Och däribland låg Pippi, så där mötte jag Pippi. Så jag kommer ihåg att jag hade långt hår under en period. Då var jag väl, vad kan jag ha varit, kanske 6, 5, jag vet inte hur gammal jag var. Men då lånade jag sådana här fönsterhakar som min farmor och farfar hade och satte in i håret för att flätorna skulle stå rakt ut.
Ja. Hur mycket av Pippi har du kvar i dig idag?
Ibland kan jag känna Pippi-andan i mig. Jag tycker att jag tar vara på lekfullheten och barnet i mig. Då tycker jag att jag har kvar Pippi. Jag vågar balansera på ett staket eller hitta på och inte gå på streck och leka lekar för mig själv. Då kan jag känna igen. Då kan jag känna, nu har jag Pippi Långstrump i mig. Sången han sjöng var min egen, berättade allt om min tid. Sången han sjöng var min egen, orden var tagna ur mitt liv, rytmen av mönster på min hud, orden var tagna ur mitt liv.
Hur gammal var du när du visste att du var artist? Du skulle bli. Hur kom du på det?
Mycket i livet är ju egentligen tillfälligheter, att det drar åt något håll. Det fanns tre saker som jag var intresserad av. Det var naturligtvis scenframställning, alltså litteratur. Jag var väldigt intresserad av att recitera dikter högt. Jag skrev också dikter som uppsatser i skolan. Så litteratur var ett stort intresse och skådespeleri redan i skolan. Sen kom jag från en musikalisk familj där min pappa spelade luta och min mamma spelade klassiskt piano. Sen var jag väldigt intresserad av medicin. Min mamma var sjuksköterska. Så det funderade jag också kring om jag skulle ägna mig åt medicin.
Alltså bli läkare eller
Ja, bli
sjuksköterska?
läkare eller sjuksköterska. Och så fanns det ett tredje område och det var språk. Jag var väldigt road av språk. Jag gick latin först och sen gick jag nyspråkliga. Så jag läste spanska, franska, tyska, engelska. Så när jag lämnade och slutade skolan så hade jag i och för sig, jag hade ju spelat väldigt mycket teater och jag hade spelat musikal eller musikföreställningar. Men att jag skulle ägna mig åt det var nog inte tanken när jag tog studenten. Utan då skulle jag ju läsa vidare. Så visste jag inte riktigt hur jag skulle gå vidare. Så jag skrev in mig och skulle läsa engelska och teaterhistoria. Så jag tänkte att det var en bra kombination. Så spelade jag samtidigt studentrevy. Och då kom Hagge Geigert dit och frågade om jag ville vara med i hans nyårsrevy. Och någonstans där började det. Så gick det bra, så kom Karl Gerhard och tittade. Och så frågade han om jag ville vara med i hans revy, Ursäkta handsken heter den. Och det var ju fantastiskt att vara med, få vara med och uppleva den generationen med Karl Gerhard och Kitty Rolfsen och Dagmar Olsson och Stickan Johansson. Och det här gamla revygardet, för att inte tala om just Karl Gerhard. Det var ju helt otroligt. Det var ju som en dröm egentligen att hamna i det här sällskapet. Men fortfarande så fanns ju tanken att jag skulle gå tillbaka och fortsätta och läsa och göra någonting annat. Men framgångarna och pengarna var ju lockande. Så jag tänkte jag gör det ett tag till och ett tag till och ett tag till. Och sen så kanske jag gör någonting annat. Sen prövade jag in på Dramaten. Min pappa sa att ska du fortsätta med det här så måste du skaffa dig utbildning. Så då prövade jag in till Dramaten men sprack i tredje provet.
Alltså på scenskolan.
På scenskolan, just det. Och ja, sen fortsatte och rullade på. Alltså det tog en sån fart min karriär från början egentligen. Så att, och skivinspelningar och jag gjorde ju allt. Radio, TV, skivinspelningar, scenframställning. Så det var väl mycket som lockade också. Men under lång period så tänkte jag att jag kan alltid gå tillbaka till någonting. Jag kan alltid gå tillbaka och fortsätta läsa och kanske ägna mig åt medicin. För det tror jag var det som var ändå det mest lockande.
Det blev förstås aldrig någon läkare av Lill Lindfors. Sen debuten 1961 har han istället gjort 75 skivor och otaliga konserter, shower och revyer på krogar och på tv. Ett tag var hon programledare för Tio topp på radio. Och fast hon inte kom in på scenskolan så har det blivit flera filmroller. För 20 år sedan fick hon tv-tittarna att sätta kaffet i halsen när hon som värdinna för Eurovision Song Contest tappade kjolen i direktsändning. Fast det var medvetet förstås. Lill Lindfors var tidigt ute som ståuppkomiker. Så vad är roligast att göra då?
Det är svårt att svara på. Jag brukar säga att jag tror att det som är starkast, det är momentet när jag har kontakt med publik, när jag har kontakt med publiken. Sen tycker jag att mycket är väldigt roligt. Både att spela in och att repetera är jätteroligt. Att vara i den här kreativa processen tillsammans med musiker. Det brukar jag skoja och säga ibland att jag behöver inte komma fram på scenen och uppföra någonting. Utan bara jag får repetera och vara skapande, för det är fantastiskt att sitta med skickliga musiker och bygga upp en sång eller ha idéer om framställning.
Är du fortfarande efter alla dessa år lika kul att stå på scenen, eller blir det mer ett, ska jag säga, ett jobb? Eller är det fortfarande samma utmaning som jag antar att det var först?
På ett sätt är det en utmaning. Det beror på vilket sammanhang det är. Jag blir fortfarande nervös när det är premiär eller någonting som jag ska göra som är nytt eller skapar en spänning. Men jag tycker jag är skickligare på att handskas med nervositeten. Det vill säga att jag kan slappna av eller använda mig av rörelse eller mental förberedelse på ett bättre sätt än jag gjorde tidigare. Jag kan bara göra mitt bästa. Fungerar inte det, så då kan jag säga att ja, tyvärr så fungerar det inte. Men jag tycker att det är roligt. Jag har för det mesta så... Om kontakten fungerar och jag har möjlighet att bygga en kontakt mellan scen och salong, då tycker jag att det är roligt. Sen kanske jag dras, ibland har längtan efter att göra lite allvarligare saker också. Blanda ihop med lite
som vad då,
större allvar. Jag gjorde en föreställning som heter Triumf att finnas till. Som var en ren diktpoesiföreställning med musik också. Där jag reciterade och sjöng texter av tre poeter. Anna Maria Lenngren, Edith Södergran och Eva Kilpi, som är en finländsk poet. Det tyckte jag var spännande, för det var spännande att framföra det materialet. Som hade både mycket substans, existentiella frågor handlade det om. Och även humor, både Anna Maria Lenngren och Eva Kilpi är humoristiska författare. Det tyckte jag var en föreställning som blev lite av mitt skötebarn.
Den låt som du kanske allra mest känd för är väl Du är den enda, som har blivit lite av signaturmelodi. Är det din favorit också, eller vilken är din bästa låt, tycker du själv?
Det kan inte jag svara på. En som jag är väldigt förtjust i, det är Tillsammans ett sätt att finnas till. Den står för någonting som tilltalar mig, och det är att man är ingen, ensam är man ingen. Tillsammans ett sätt att finnas till, det vill säga att man behöver speglas i en levande varelse. Annars så blir vi väldigt, väldigt ensamma och blir liksom ingenting. Och jag ville ju för satan bara vara lite schysst. Ändå stod jag där och skämdes när hon sa försynt och tyst. Om du vill så vill jag gärna. Jag vill gärna om du vill. Är man ensam är man ingen. Men tillsammans är ett sätt att finnas till.
Någon sämsta låt kan Lill Lindfors inte komma på. Hon ångrar inget hon gjort. Utom möjligen att hon inte skaffade sig full kontroll över rättigheterna till musiken. Det händer att hon hittar nyutgivningar med sig själv som hon inte alls är nöjd med. Vid sidan av artisteriet reser Lill Lindfors runt som goodwill-ambassadör för FNs barnfond UNICEF och verkar till exempel för att det ska byggas skolor för flickor i Nepal. Annars är hon ofta med på olika välgörenhetsgalor, och så har hon engagerat sig i 1,6-miljonersklubben som kämpar mot åldersdiskriminering. Och så håller hon föredrag om att kommunicera med alla sinnen. Men hon jobbar inte hela tiden.
Jag har en permanent bostad på Öland. En liten gård. Så då när jag är ledig så åker jag ner till Öland. Så kan jag ta långa promenader. Och så tar jag för det fantastiska strandängar och åkrar och ängar. Och så rider jag. Jag har en liten gullig islandshäst. Jag känner mig nästan för stor för den. Men det är också en upplevelse, en fin upplevelse att rida på de här strandängarna. Det är som att rida på gummimattor. Det är så mjukt. Det är ju bara ett tunt lager gräs. Och så är det sand under. Så mjukt och fint. Så det. Och så spelar jag lite piano. Och så försöker jag hinna läsa.
Vad läser du då?
Väldigt blandat måste jag säga. Jag kan säga, lättare att säga vad jag aldrig läser. Jag läser aldrig deckare. Av den anledningen att jag tycker att jag har så mycket jag vill läsa. Så jag läser både, jag kan inte kalla det för facklitteratur, men litteratur som handlar om mänskligt beteende. Just nu håller jag på med en bok som heter Pinocchio-effekten, som handlar om mänskligt beteende. Och sen läser jag, vad jag har för starka läsupplevelser senast? Ja, och sen tänker jag efter det här. Alltså uppe i nu.
Du säger att du ser upp i nuet. Är det så det fungerar? Alltid?
Ja, jag är väldigt, väldigt starkt nuorienterad. Också sådär så jag kan tappa tid. Jag kan, oj, nu är det så här mycket. När jag går i det som jag är i, jag är starkt närvarande i det som jag håller på med just då. Och det kan vara ibland komplicerat. Precis som du frågar mig nu, vilken bok, och jag är tvungen att, då måste jag gå tillbaka. Då måste jag gå över till en annan del i hjärnan och ta reda på, vänta nu, vad var det jag läste för någonting?
Vad är det annars som du prioriterar bort, som du inte gör?
Ja, som jag inte gör är, jag lyssnar väldigt lite på såna här popkanaler. Utan när jag lyssnar på musik, om jag lyssnar på radio så lyssnar jag på P1 och P2. Lyssnar mycket på klassisk musik och jazz. Det känns som om jag behöver ha den vilan eller den, jag brukar säga att man ska skölja mig ett tag för alla intryck. Och det spelar jag ofta. Spelar eller lyssnar på P2 på klassisk musik. Det är lite frågan om vilken stämning jag befinner mig i. En del musik ger dig energi och en del ger vila och en del ger. Det finns så mycket att lyssna på och det finns så mycket att ta till sig. Och tiden är så kort.
Ja, du har fyllt 65 i år och turnerar oförtrutet här. Ser du något slut på karriären eller tänker fortsätta i all evighet?
Alltså ibland så frågar människor mig hur du orkar jobba så mycket. Och så tänker jag att frågan borde egentligen ställas om jag inte jobbade. Hur orkar du vara utan arbete så mycket? För det jobb som jag har är så vitalt. Det ger så mycket tillbaka. Det håller mig igång. Jag tycker att det är. Sen också har jag privilegierad på det sättet att jag faktiskt kan välja vad jag vill göra. Någorlunda. Inte helt. Men någorlunda så kan jag säga det där jag har lust att göra. När jag blir tillfrågad. Men det finns en sån otrolig stimulans i det här jobbet. Man bara får stå och sjunga och få kontakt med en massa människor och få uttrycka sig. Och få. Bara i de här vintermånaderna att stå, det är ju ljusterapi att stå i strålkastarljus. Förstår du när du får en stark strålkastare? För jag tror att det vitaliserar hjärnan. Jag känner att det här är så vitaliserande. Så det skulle vara mycket, mycket tyngre att inte jobba.
Det verkar som du helst vill fortsätta, ja, länge än.
Ja, jag vill fortsätta länge. Jag hoppas att jag kan fortsätta i någon form så länge jag lever. Jag tror inte att jag ska sjunga så mycket om jag blir 82 eller 85. Jag kan sjunga mycket för mig själv, men kanske inte gå upp på scenen och sjunga. Men jag tror att eftersom jag också har gjort så många olika saker så kanske jag kan, ja, göra någonting. Alltid hitta någon form, uttrycksform. Så det känns ju hoppfullt.